Svärd utan herre av Karin Söderlund Leifler. Uppläst av mig, Victoria Flodström, för Word Audio Publishing International. Första boken, del 1. Nattfjärlen och byrackan. Tidig höst, nöjesdistriktet Yoshiwara, Edo. Om varje natt i resten av hennes liv skulle vara som föregående natt, tillsammans med män som Hashimaki, vore det bättre att inte leva alls. Tsukiko sköt upp dörren till kurtisanhusets badavdelning. Fuktmättad luft slog emot henne. Ånga steg upp från det runda träkaret i rummets mitt, likt en het källa som andades ut värmen från jordens inre med utdragna andetag. Hon sköt igen dörren bakom sig och solljuset som följt med henne in försvann. Rummets halvmörker trollade effektivt bort den trygga känslan av att det var dag. Tankarna sökte sig återigen tillbaka till förra kvällen. För ett ögonblick kände hon Hashimakis andedräkt mot sin kind innan hon blev säker på att hon var ensam i badavdelningen. Varför kunde hon inte stänga honom ute från sina tankar? Flera timmar hade gått sedan han lämnade Sakurai vid det första gryningsljuset. Ändå dröjde hans doft kvar. Den sötaktigt kväljande piplukten som bitit sig fast i hennes nattdräkt trängde in i näsborrarna. Det brände i halsen och hon svalde flera gånger. Badavdelningen låg tyst. Flickorna som värmt upp badvattnet i gryningen hade fortsatt vidare för att ta hand om sina övriga sysslor. Kurtisanerna och deras yngre lärlingar låg fortfarande kvar i sina bäddar, på samma sätt som hon själv brukade ta igen förlorad nattsömn långt in på förmiddagen. Förut hade hon undrat om flickorna som inte fick bli kurtisanlärlingar var avundsjuka på dräkterna av siden och hårprydnaderna med pärlemor och guld som hon själv och de andra utvalda fick bära. Hon fnös tyst åt sig själv. Var det inte uppenbart vilka av dem som haft mest otur? Hon lät nattdräkten falla till golvet. Äntligen. Naken tassade hon fram till bänken där tvålen och tvagborsten väntade. Hon fyllde en skopa med hett vatten från karet och hällde över sig. Sen gick hon lös med borsten. Hon skrubbade hela kroppen flera gånger om. Kanske kunde hon tvätta bort känslan av att hans fingeravtryck fanns på huden om hon bara tvagade sig tillräckligt noggrant. När hon till sist la ifrån sig borsten var huden som skollad. Hon sköljde av sig all smuts och olust och steg ner i karet med en fot i taget. Det heta vattnet fick henne att dra efter andan. Hon slöt ögonen och sjönk ner i värmen, lät den omsluta henne och bära hennes tyngd. Armarna blev lättare och flöt upp till ytan när hon slappnade av. Håret fick eget liv. Det dansade runt henne i takt med vattnets stilla rörelser. Hon böjde huvudet bakåt och försökte tvätta bort Hashimakis andedräkt ur sitt hår. Sen drog hon ett djupt andetag, knep ihop läpparna och sänkte kroppen och hela huvudet under vattenytan. Händerna var suddiga när hon såg dem genom vattnet, och armarnas rörelser overkligt långsamma. Kroppen ville att hon skulle gå upp till ytan och andas in ny luft. Men hon ignorerade signalerna. Håret flöt in framför ögonen som en svart slöja som ständigt var i rörelse och hon förde undan det med händerna. Lungorna brände. De skrek efter luft. Men hon tänkte inte ge dem det de ville ha. Blodet pulserade hårt i öronen. Huvudet kändes som att det skulle sprängas. Det var smärtan i revbenen som fick henne att till sist skjuta upp huvudet över vattenytan och flämtande dra efter luft. Nattdräkten låg i en hög, precis så som hon hade låtit den falla till golvet. Som ett bylte trasor som hon hoppats att hon aldrig mer skulle behöva befatta sig med. Hon petade på den med tårna. Det var ju bara ett klädesplagg, inget mer. Om hon tog på sig det nu, bara för den korta stunden.